Vad gott det är att få bara vara sådär och känna att ja, man behöver inte titta på klockan utan här är vi tillsammans och vi har det gott och vi behöver inte jäkta någonstans. Jag läste en intressant artikel på en teknologisajt, nyhetssajt som publicerar nyheter om teknologi och som händer så här, så var det en artikel om det är ju ingen ny trend, men att det var en artikel som handlade om varför folk idag, varför folk lyssnar på vinylskivor. Det liksom verkar vara en så här grej som trots all vår nya teknik och vi har, jag menar, har man Spotify eller Apple Music eller andra streamingtjänster, så men du har 30 miljoner låtar bara upp med telefonen och så lyssnar på precis vad du vill, och ändå så finns det en väldigt stark passion och hängivenhet till vinylspelare och att lyssna på musik på vinylskivor. Är det någon som har en vinylspelare hemma? Är det någon som lyssnar på och använder sin vinylspelare? Nej, ja, du är ibland, ja. Bra att vi har en sån riktig, du är riktigt sån audiofil, Ann-Kristin, sån bara lyssna på det, det är så här, lyssna bara på vinylskivor för det är bäst ljudkvalitet så här. Nej. Hipster. Nej. Oh. Nej, men de som förespråkar detta tycker ju att det finns en speciell värme i ljudet och det är något speciellt. Men mycket av det här, den här artikelförfattaren gick in på djupet och pratade om, mycket av det är inte bara det här med att ja, nej, men det är en annan ljudkvalitet, en annan känsla, utan det finns också någonting nästan ritualistiskt i att leta fram i sin skivsamling efter någonting att lyssna på, ta upp. Så har man liksom det här fodralet på insidan som man antagligen har vridit 90 grader så inte skivan ska ramla ut, och så tar man ut den och så tar man den, och sen är det liksom, ibland är ju de här vinylskivorna konstverk i sig. Köper du vinyl idag så kan det vara, ja, men det är kanske olika färger, så man har färg på skivan som matchar skivomslaget kanske någonting. Vad sa du? Ja, ja, men det fanns ju, men för jag fanns inte då. För mig är detta en jättespännande värld. Nej, jag har vinylskivor hemma, men de står bara som fina konstverk på hyllan. Men i alla fall, att det finns en slags ritual nästan i detta. Man letar fram skivan man vill lyssna på, man lägger den på plattan, den här som snurrar, och så lägger man försiktigt på. Helst ska man ju kanske fram med rengöringsmedel, putsa bort med dammet och så lite några droppar olja på den här stiftet. Ja. Och så börjar man lyssna och så fylls rummet av det här varma, härliga ljudet. Och så. Nej, men det finns någonting i det här. Man tar tid för det. Och jag, sen när jag läste det så reflekterar jag. Jag har aldrig, visst, jag kommer ihåg att jag lyssnade på, liksom på Kurt och Roland på pappas vinylspelare hemma, eller vi hade någon så här Disney-skiva med Robin Hood som vi lyssnade på. Jätteroligt. Det var ju som två skivor som jag lyssnade på. Men sen reflekterar vi mitt eget musiklyssnande. När jag liksom växte upp och då hade ju liksom CD-skivorna intaget. Liksom. När jag köpte mina första CD-skivor. Och jag kan ju fortfarande idag minnas vad jag lyssnade på. Men som jag ska tänka vad jag har lyssnat på sista året. Nej, det är ett salig rör av allt möjligt som liksom, du vet, man bara konsumerar och så blir det så inte det här. Nej, men att sitta ner och bara, vet, aktivt lyssna, sitta och läsa texterna till en. Och så skrev det intressanta var, det här var ju liksom, det var en teknologisajt det här, och jag skulle komma till min poäng här nu. Det intressanta var att han avslutade, när journalisten avslutade med, han skrev han i sin avslutningssammanfattning, skrev han, det finns en anledning till att våra religiösa ceremonier och religiösa sammankomster inte är 5 minuter långa, skrev han. Det finns en anledning till att man låter saker ta tid, att det finns en process, det finns någonting som får ta tid, där vi inte jäktar, där vi bara ska ha någonting snabbt och plötsligt. Ja, men jag går in och så driver jag av någonting i kyrkan och så 5 minuter har jag fått mig fix och så går jag. Utan vi kommer in, sitter ner, låter musiken möta oss, låter orden möta oss, vi möter varandra och så har vi nattvardsfirandet. Alltså det finns en process, det finns saker som får ta tid, som inte vi jäktar fram och som inte bara instant, de kommer ge mig det jag behöver. Kan vi inte bara komprimera det till en liten instant fix som jag får, så jag hinner med allt det andra jag behöver jäkta igenom. Utan att här kommer vi in, sitter ner, stannar upp, som Madde sa, ta ett djupt andetag, var här, var närvarande. Du behöver inte liksom tänka, ja, men vad är nästa grej jag ska göra? Jag måste hem till lunch. Utan stanna upp, ta ett djupt andetag, var här, låt hela den här processen, ritualen få dra med dig någonstans, ut ur vardagsjäktet, ur det här instant fix kulturen som vi så lätt fastnar i. Från det in i dagens text. Jag bara kände att det tycks så fascinerande just det där att man gjorde den jämförelsen mellan att lyssna på vinylskivor och att gå till en gudstjänst. Att det fanns liksom någonting i det här mot kulturen liksom, på något sätt. Det finns någonting gott. Det låter fel att säga att man är emot någonting, men att ibland så går den här kulturen och vår tidsanda tvärs emot. Och allting är inte bara så där, yes, det där anammar vi. Och så hänger vi bara på utan att reflektera, utan att stanna upp och tillvarata den här viktiga som jag tror finns i de här ritualerna och processerna som vi håller på med. Vi fortsätter genom Matteus evangeliet. Idag har vi kommit till kapitel 18 som Madde nämnde här innan. Det är två texter kan man säga. Vi är mitt i hela kapitel 18 egentligen. Om man vill så här gå in och börja strukturera upp det kapitlet så är det, man kanske kan kalla det för en serie med rekommendationer hur man ska bete sig. Hur vi ska vara, hur vi ska leva, framförallt hur vi ska leva tillsammans. Kanske är det så att Jesus här lägger grunden lite för någon slags så här praktisk församlingsteologi eller församlingspraxis. Så här ska vi göra, så här ska vi vara mot varandra. Och det är ju lite lustigt att det kommer eftersom församlingen fanns ju inte med det begreppet som vi använder det. Den betydelsen fanns ju inte i den här tiden, utan församlingen som vi känner den föds ju egentligen på pingstdagen. Och så växer den fram och så hittar man sina former och hur man ska leva och så vidare. Men att på Jesus på något sätt lägger grunden här för hur vi ska vara tillsammans. Och det är ganska uppenbart tycker jag när man läser Jesu undervisning och när man framförallt de här texterna, att mycket av det som Jesus pratar om handlar om hur vi ska leva tillsammans. Det kristna livet är inte ett solorace, försten till mål, eller en ökenvandring själv. Det finns perioder, Jesus själv drog sig undan i stillhet, i ensamhet, absolut finns det perioder, men vi är kallade att leva tillsammans. Och trots att nu är vi mitt i fastetiden och då är det ofta fokus kanske på mitt eget och min egen resa och min egen vandring och min personliga liksom fasta, så är det ändå i gemenskapen som vi är rotade. Det är här som vi får utveckla vår identitet som är troende i gemenskap med bindestreck emellan. Vi är inte bara enskilda kristna. Jesus är inte bara vår personliga frälsare, utan Jesus är vår frälsare. Kyrkofadern Cyprianus som var biskop i Kartago. Har någon varit i Kartago? Nej, för det finns inte längre. Kyrkofadern Cyprianus, han sa, spetsa till lite så här: den som inte har kyrkan som moder kan inte säga sig ha Gud som fader. För honom var det självklart att är du troende, är du kristen, så hör du också till kyrkan. Du kan inte vara kristen och bara köra ditt eget race, utan vi är kristna i gemenskap. Vi är kallade att leva i gemenskap. Jesus grundar en kyrka, en gemenskap där vi hittar vår plats, där vi hittar vår uppgift, där vi hittar vår identitet i relation till Gud och till varandra. Nattvardsfirandet är ju en gemenskapsmåltid även det. Det är inte bara du som går fram och tar din lilla munsbit och så sitter du där ensam, utan när Jesus bjöd in så bjöd han in till en måltid med sig själv och med andra kring bordet. Och det är i gemenskapen som vi möter varandra. Det är här vi kan bära varandras bördor. Annars får du bära dina egna bördor, men i en gemenskap så kan vi bära varandras bördor. Här kan vi brottas med livets utmaningar tillsammans. Här kan vi brottas med bibeltexterna tillsammans. Här får vi kanske brottas med Gud tillsammans, som Jakob gjorde. Här får vi be tillsammans, här får vi tillbe tillsammans. Och det är lätt att glömma att de här texterna som vi har här är ju från början texter som läses i gemenskap. Går vi från allra första början så är det texter som förmedlas via en oral tradition. Alltså man berättar texterna för varandra. Någon som kan texterna berättar den för någon annan som memorerar och som berättar vidare och vidare och vidare tills dess att de skrivs ner. Från generation till generation. Det var ingen som satt hemma med en uppsättning. Ja, här har jag mina bokrullar. Jag har hela Bibeln samlad. Och så hade man alla hade det hemma i sitt vardagsrum. Alla kunde inte ladda ner en bibelapp i sin telefon och sitta och läsa Bibeln själv. Utan vi läste tillsammans. Man kom till synagogan eller man kom till gemenskapen. Och här läste vi texterna ihop och brottades med dem tillsammans. Och diskuterade hur ska vi tillämpa de här texterna tillsammans. De flesta var ju inte ens läskunniga, så att få det här uppläst och prata om det var ju enda sättet att tillgodogöra sig det. Och så var det genom, så har det varit genom långa tid av kyrkans historia också. Det är först i våran tid som det blir liksom det här, när man är mitt personliga, mitt privata, jag har min egen lilla helgedom här i min mobil, där jag får mina små inputs från podcast och Instagramflöden och annat, och så lever vi vårt eget lilla liv. Men det är ju här tillsammans där vi kan mötas och brottas med texterna och samtala kring dem, kring fikabord eller kring i gudstjänsterna. Det är här vi kan göra detta. Och det är mitt i gemenskapen som vi landar idag. För de här texterna som Jesus pratar om, det är mycket om hur ska vi vara tillsammans? Hur ska vi leva tillsammans? Temat för texterna i det här kapitlet, i det här stycket som vi ska läsa idag, handlar om försoning och förlåtelse. Och det kan ju låta rätt så straightforward. Ja, vi ska förlåta varandra. Det är rätt så enkelt i teorin. Det är väl bara att göra det. Men ibland kan det vara svårt att släppa gamla oförrätter mot varandra, eller att vara den som ber om förlåtelsen när vi är den som har begått en orätt. Ja, jo, jag kan nog förlåta henne, men då måste hon be om förlåtelse först faktiskt. Eller varför ska jag be om förlåtelse? Det var ju, du vet ju inte ens vad han har sagt eller vad hon har sagt. Det var ju han som började. Särskilt om man har små barn hemma, så är det väldigt lätt att få en så här väldigt nära praktik och liksom att se de här scenarierna. Även om du själv är en fulländad människa som alltid förlåter och låter oförrätter bara passera förbi som en sommarbris, så är det, komma ihåg någon annan människa som har svårt att förlåta, och då kan du hänga med, ta det som exempel. Jag tänker att vi redan nu från början behöver göra faktiskt en distinktion mellan, vi pratar om försoning och förlåtelse, för många kanske det blir liksom ett och samma begrepp. Och även om när vi läser de här texterna så kan det vara lite så här luddigt ibland hur det är översatt. Ibland pratas det om försoning, ibland pratas det om förlåtelse. Men jag tror vi ska prata om de här sakerna som två olika saker. Det finns en amerikansk teolog och professor i etik som har skrivit mycket. Han gick bort 2002, men han skrev mycket böcker och var väldigt viktig inom den här moderna forskningen om förlåtelse och vad försoningsprocesser och förlåtelse gör för oss utifrån till exempel psykologiska perspektiv och annat. Men han var teolog också, han skrev med ett kristet perspektiv. Han sa så här om förlåtelse och försoning, framförallt om förlåtelse, sa han så här: att förlåta, det är att benåda en fånge och upptäcka att fången var du själv. Att förlåta är att benåda en fånge och upptäcka att fången var du själv. Därför att ofta är förlåtelsen har att göra med en inre process. Förlåtelse behöver inte involvera en andra part. Du kan förlåta någon som har dött. Du kan förlåta någon som, ja, det här hände mig när jag var liten. Den personen kan inte be om förlåtelse, men jag kan förlåta. Jag kan släppa det och gå vidare. Förlåtelse måste inte involvera en andra part. Utan det är en intern process där du jobbar igenom kanske en smärta, där du får en förståelse för vad som har hänt, där du får återskapa kanske en känsla av trygghet och släppa det här som du har emot någon annan eller som ligger där och skaver. Och den som har begått någonting emot dig är inte nödvändigtvis en del av den processen, utan det kan vara en inre process. Medan försoning å andra sidan, det är en process av helande mellan två parter. Det är en process mellan personer där du pratar med den som har gjort någonting mot dig om vad som har hänt. Man utbyter berättelser och perspektiv. Man får uttrycka sin smärta. Det här gjorde ont. Det här har du gjort mot mig. Det här var jobbigt. Man får kanske lyssna till ånger. Och man får börja återskapa en känsla av förtroende och tillit. En mycket mer komplicerad och involverad process. Som inkluderar, men som går bortom, bara den här förlåtelseprocessen. Förlåtelse är solo. Försoning är en gemensam process. Du kan förlåta någon som är död, du kan förlåta någon som inte vill försonas. Om du är i konflikt med någon så kan du förlåta den personen i den interna processen. Det kanske inte leder till försoning, men förlåtelsen, det är din interna väg som du behöver gå. Och som Louis Smeads här också, den här teologen, sa också så här: det krävs en person för att förlåta, det krävs två personer för att försonas. Så ta med detta när vi pratar om försoning och förlåtelse, att det kan vara två separata processer. När Jesus säger att förlåta, så är det kanske, det handlar mycket om den inre. När han pratar om försoning, men då är det två parter som involveras. Vi läser från kapitel 18 i Matteusevangeliet. Från vers 15 ska vi läsa några verser, sen är det ett annat stycke som vi ska läsa lite senare. Så vi börjar här. Baram. Vers 15. Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Som det står i femte Mosebok. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannoliken, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Ja, det finns mycket där. Vi ska inte gå in så jättemycket på det med att binda och lösa, som är en jättespännande process i sig. Och vi ska inte prata så mycket om bön och det med att komma överens om, även om det tål att läsa och begrundas. Men det här, Jesus presenterar en ganska konkret process för hur försoning kan se ut. Som det här jag nämnde innan, så är det ju kanske ofta en mycket mer komplicerad process än det här kanske lite förenklade steget. Men i grund så pratar Jesus om att om du har en person som har gjort någonting emot dig, så försök försonas i enrum. Försök ta upp det med den personen, försök gå igenom den här försoningsprocessen i enrum. Om inte det hjälper, så ta med något vittne kanske som kan sitta med, och som en tredje part kan kanske säga att ja, men jag hör att du säger detta, eller jag kanske till och med har sett vad som har hänt och det här är mitt perspektiv på det. Och om försoningen inte vill äga rum ändå, så säger Jesus att då ska man ta det inför församlingen. Och vill han då inte lyssna på församlingen heller, så betraktar han då som en hedning eller en tullindrivare. Vi har hört berättelser om hur det i olika perioder av kyrkans historia, både från frikyrkan framförallt kanske på relativt sen tid, där man liksom har kanske använt den här texten på ett ganska så kärlekslöst sätt, kan jag tycka. Där man kanske har, eller inte ett kärlekslöst sätt, för jag tror att grunden, driften, det man drivs av är att man har villat liksom kanske på något sätt att man vill ta itu med saker som man tänker är fel och som är felaktigt, och så har det lett till att människor blir sårade, för man har tagit upp saker och så säger man, och ofta kanske handlar om längd på kjolar och håruppsättningar och allt sånt där saker, och så fick man inte, skulle man gå till rätta med det och man skulle ta upp det i församlingen, och så blev folk uteslutna hit och dit. Och så blev det många människor som blev sårade och fick bära med sig sår och detta. Det kanske inte alltid var så, ibland kanske det var en mer eller mindre nödvändig process, men ofta var det människor som kom i kläm, och den här processen blev någonting som människor upplevde väldigt, väldigt negativt. Och målet blev ju inte kanske upprättelse och försoning, utan snarare ett avståndstagande och ett fördömande och ett frånstötande. Så jag tror att för det första, målet är upprättelse. Målet är att de här två parterna som har på något sätt är någon person. Jesus säger ju, jag tror att det här är också väldigt viktigt att vi stannar upp. Jesus säger, om din broder har gjort dig någon orätt, om någon har gjort någonting emot dig. Det alltså inte handlar alltså inte om att vi ska börja söka fel i varandra och säga, Pelle, jag gillar inte det här som du håller på med. Det kanske inte alls är någonting som har med mig att göra överhuvudtaget, men att vi går och petar på varandra. Jesus själv varnar för detta. Om du ser inte flisen i ditt eget öga, men du ser bjälken i din broders öga. Att söka fel hos andra människor, det är inte det detta handlar om. Utan det handlar om någon har gjort någonting mot dig, sårat dig, sagt någonting, gjort någonting som har gjort att du är sårad, och försoning behövs för att du ska kunna gå vidare. Kanske för att ni båda ska kunna gå vidare. Det är detta det handlar om. Så att ha det som mål först, och det här handlar om någon har gjort dig något orätt. Målet med detta är alltså en upprättelse, inte en fördömande. Det handlar inte om att samla poäng, att få rätt i en process. Paulus varnar för att gå till rätta och driva rättsprocesser som man gör i kanske i juridisk term. Det handlar inte om att vi ska dra varandra inför rätta och säga, ha, nu fick jag rätt emot dig. Utan målet är försoning. Målet är en upprättad relation. Och allt för ofta så tror jag att den här processen, om man nu har ett felaktigt perspektiv, om min målsättning är att jag ska ha rätt i den här saken, jag ska minsann ha rätt, jag ska minsann bevisa att du har fel, jag ska bevisa att du är den som är dum, då blir det oftast inte rätt. Jag tror inte en hållbar försoning blir resultatet av en sån process heller. Utan målet är att vi ska försonas, därför att vi ska leva tillsammans i gemenskap, och målet är en upprättad gemenskap och att ta itu med de här sakerna. Så jag tror att det här är lite så här minfält att navigera. Hur gör man detta? Hur gör man detta på ett bra sätt? Jag tror inte att vi ska sätta igång en liksom häxjakt där vi nu ska vi börja gå till rätta med varandra. Nu ska vi ta itu med saker. Och så ska vi se hur det blir. För då är risk att vi bara återupprepar de misstag som har gjorts historiskt sett. Utan vi ska vara försiktiga, vara medveten om att flisan som du ser hos andra kanske är en bjälke i ditt eget öga. Och vara också medveten om att Gud är den som dömer. Vi är inte kallade att hålla på att döma varandra och peka ut felaktighet i varandras liv. Men är det så att det blir en konflikt och det blir någonting som kräver en försoningsprocess, så har Jesus gett oss en ganska så bra mall för detta. Att försök om det är möjligt att försonas i enrum. Försök inte, vi behöver inte dra upp det. I vår tid så är det så jätteenkelt att bara slänga ut någonting på sociala medier om hur arg och upprörd du är och så liksom få motparten ingen chans att ens svara. Så i första hand, försök nå upprättelse, försök nå försoning öga mot öga i enrum. Ta med en vittne, ta med en tredje part. Ofta kanske behövs någon som kan medla i en konflikt. Om det är djupa sår så kanske man inte ens kan mötas. Utan då behöver man någon mer som kan sitta med och vara en medlare i den här parten. Men målet är försoning och upprättelse. Vi ska läsa vidare i nästa stycke. Det finns mycket man kan prata om detta. Och som sagt, vi tar med oss detta och begrundar att ta med detta som en... Men som sagt, målet är försoning. Därför att vi vill vara en försonad gemenskap. Jesus har försonat oss med Gud och vi vill försonas med varandra. Vi läser vidare från vers 21. Kommer vi in lite på det här med förlåtelse. Om förlåtelse och den obarmhärtige medkännaren står det som rubrik. Då kom Petrus fram till Jesus och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa: Betala tillbaka vad du är skyldig. Den andre kastade sig ner och bad honom: Ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa: Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Vi ska gå in på den här liknelsen, men vi ska stanna upp lite vid de här orden. Det här första som när Petrus kommer, vi är inne i en liten period när vi får skoja lite om Petrus för han gör sina roliga saker. Han tycker att Jesus ska stanna uppe på, att det är bra att han är med uppe på berget för då kan han bygga hyddor åt Jesus och Mose och Elia, hörde vi om förra gången. Och han har lite roliga grejer för sig och det är lite, undrar om Matteus tycker nog att Petrus är ett tacksamt exempel att ha, att illustrera alla, men göra lite poänger av. Vi vet ju sen hur det går för Petrus, han blir ju den här, Jesus säger att du är ju klippan som jag ska, på din bekännelse ska jag bygga min kyrka. Liksom. Det är ju en fantastisk förebild och det är verkligen en av grundpelarna i kyrkan. Och ändå så gör han de här lustiga grejerna och säger saker utan att tänka, känns det som. Och visst är det ganska trösterikt när vi ser på våra egna liv och tänka, tänk vad det kunde bli av Petrus när vi själva misslyckas eller man säger någon groda eller någonting och så kan man tänka på att ja, men det gjorde Petrus titt som tätt också och se vad det blev av honom. Petrus kommer där och tycker att nu ska jag dra till, nu tar jag i rejält, klämmer i från tårna riktigt. Hur många gånger ska jag förlåta? Ska jag förlåta 7 gånger? Det är ju jättemycket. Våra mänskliga historier, läser vi Gamla Testamentet så är det en historia som är full av våld. Det är liksom en spiral av våld som bara liksom våld föder våld föder våld. Och om vi tittar redan i första Mosebok, vi ska läsa några verser ifrån kapitel 4. Men innan vi läser dem så ska jag bara göra en återberättelse av vad som har hänt. Gud skapar, och vi läser om Adam och Eva, de första människorna, hur första civilisationen växer fram. Och sen läser vi om Kain och Abel, och Kain som blir avundsjuk och dödar sin bror. Och försöker liksom smussla lite med det och låtsas som att inget har hänt. Och Gud söker upp honom och säger: jag vet vad som har hänt, jag vet vad du har gjort. Du har mördat din bror, och hans blod ropar till mig från marken och så vidare. Och då blir Kain så här: åh, stackars mig, jag kommer liksom... Du driver bort mig från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig. Herren svarade honom: jag lovar att Kain ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Och sen läser vi vidare några versar. Läser hur hans stamtavla växer. Och några generationer senare så läser vi om en av Kains ättlingar, Lemek. Många av de här namnen i släkttavlan är ju bara namn som passerar förbi och vi vet inte så mycket mer om dem. Men Lemek, han får några versar. Och vi kan läsa, antagligen var det här ett citat som spreds och blev ganska känt, för att han står och talar inför sina hustrur i plural. Så står det att han säger så här från vers 23, nu ska vi se om den poppar upp på, där har vi det. Lemek sa till sina hustrur: Ada och Silla, man kan tro att han är göteborgare. Ada och Silla, lyssna till mig. Jag ska inte läsa resten av versen på göteborgska. Lemeks hustrur, hör mina ord. Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad 7 gånger om Lemek 77. Lemek verkar ju ha varit en man med ganska kort stubin. Med en tendens att återgälda små förbrytelser med ett stort mått övervåld. Men det sista raden här som är lite intressant för vår fortsatta läsning om Matteusevangeliet. Han säger: Kain blir hämnad 7 gånger om, Lemek 77. Öga för öga, tand för tand. Man ska betala tillbaka med lika mått. Men Lemek tycker att om någon gjort något illa så ska man få tillbaka mångdubbelt om. Och det här på något sätt är ju ganska talande och någonting som vi ser inte bara i de här texterna och kanske i Gamla testamentet och historien med de här ganska våldsamma utvecklingen som sker, utan vi ser det i vår värld också idag, att det är ofta liksom, ja, men någon gör någonting och så har du en hämndaktion och så blir det hela tiden det här våldsspiralen bara eskalerar och eskalerar. Vi kan till exempel läsa, om vi nu ska ta Petrus som exempel igen, i Matteus 26:52. Så när Jesus är i Edens, när de är inte i Edens lustgård, det var otroligt, man är i Getsemane i en annan trädgård. Och vakterna kommer och ska gripa, så står det att Petrus drar sitt svärd och han hugger örat av en av de här översteprästernas vakter. Så säger Jesus i Matteus 26:52: stick tillbaka ditt svärd, alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Den här våldsspiralen med våld som bara föder mer våld, det leder ingenstans. Någonstans måste den här våldsspiralen ta slut. Martin Luther King skrev i sin sista boken han skrev innan sin död. Boken heter, jag vet inte om den finns översatt till svenska, men heter på engelska Where Do We Go From Here, Chaos or Community. Så skriver han så här: att återgälda våld med våld mångfaldigar våldet och lägger till ytterligare mörker till en natt som redan saknar stjärnor. Mörker kan inte driva ut mörker, bara ljus kan göra det. Hat kan inte driva ut hat, bara kärlek kan göra det. Så när vi läser det här exemplet, när Jesus då svarar Petrus och säger: nej, du ska inte förlåta 7 gånger, du ska förlåta 77 gånger. Så är det alltså det är som att Jesus vänder den här våldsspiralen som börjar med Kain och Lemek, med det här bara ökande våldet. Nej, Kain blir hämnad 7 gånger, men Lemek ska bli hämnad 77 gånger. Så när Petrus kommer med sitt ska förlåta 7 gånger, så säger Jesus: nej, du ska förlåta 77 gånger. Det är som att Jesus slår på bromsen och backen och säger: nej, nu backar vi den här våldsspiralen. Vi ska gå till ett helt annat håll. Ni är vana vid öga för öga, tand för tand, men jag säger er att ni ska förlåta. Inte bara 7 gånger, utan 77 gånger. Vi behöver bryta den här cykeln av våld. Och vi behöver visa den här världen att det går att göra det. För om vi kan vara en gemenskap, en församling som inte bara oss internt utan även kyrkor emellan, samfund emellan, traditioner emellan. Jag menar, titta på liksom Nordirland, där katoliker och protestanter har liksom, alltså, blodiga slag sinsemellan. Vi måste bryta den här våldsspiralen. Nu är vi kanske inte så våldsamma och tar till svärd mot varandra, men det måste finnas en... det ligger lite på vårt ansvar faktiskt att vara ett exempel, att visa att ja, men tror vi på försoning, ja, men då får vi exemplifiera och praktisera försoning oss emellan. Så att den här världen, att vi någon gång kan få se den här våldsspiralen brytas. När vi går vidare in i den här liknelsen då, som Jesus berättar om förlåtelse, så är det ganska rakt på sak det som händer. Och jag tror att många av oss när vi läser den här texten så fattar vi lite vad det handlar om. Det är en tjänare som har en enorm skuld, så att han är skyldig 10 000 talenter. Det är så löjligt mycket pengar så att det finns inte. Någon bibelkommentar berättar att hela kungahuset i Judén och det här området under ett år, det var så mycket pengar som kom in på skatteintäkter under ett helt års tid till kungadöme liksom. Och så mycket var den här slaven skyldig liksom. Alltså det är så mycket pengar så det går inte ens så. Han säger, ja, men låt mig få betala, jag ska ge mig lite tid så ska jag betala tillbaka. Men det finns liksom inte. Någon översatte till pengarvärde och det handlar liksom om hundratals miljarder kronor. Det är så mycket så det är. Antagligen är det så att Matteus eller Jesus vill göra en poäng här. Att det är en obetalbar skuld. Det går inte att betala tillbaka den ens om han skulle få tid på sig att göra det. Men han får förlåtelse, han får medlidande och efterskänker den här skulden. Och det är ju helt fantastiskt, så fruktar mycket pengar. Och så, vad hänt med de pengarna? Hur blir man skyldig så mycket pengar kan man börja fundera över. Och vad har man gjort liksom? Vad tog de pengarna vägen? Men det är liksom det är ju för att göra en poäng att den här slaven står i en skuld som inte går att betala tillbaka. Men han blir förlåten. Och direkt när han går därifrån så möter han en annan slav som är skyldig honom en betydligt mindre summa pengar. En klart hanterbar summa pengar. Och han säger, nej, jag ska ha tillbaka de pengarna nu. Han har precis fått förlåtelse men kan inte förlåta sin jämlike då, eller sin undersåte. Och det här är ju lite intressant ur ett par aspekter. Dels då, för det första, det uppenbara är att Gud har ju förlåtit oss. Kan då inte vi förlåta varandra? Gud har förlåtit synder som är liksom mer än vad vi någonsin kan betala tillbaka. Hur mycket tid vi än får, hur mycket vi än offrar, hur mycket vi än försöker prestera, så kan våra ansträngningar inte betala den skulden. Det går inte. Vi är skyldiga för mycket. Men Gud ser på oss i medlidande och säger, okej, jag förlåter dig. Du är förlåten. Men det finns ett villkor, och det är lite intressant, för ofta pratar vi liksom om Guds villkorslösa kärlek och Gud förlåter och nåden är oändlig, och ja, det är den, men det är också att det liksom på något sätt så finns det ett villkor, det finns ett krav som ställs på dig, men om du har fått så mycket förlåtet, då behöver du också kunna förlåta andra. Sen är ju frågan då, det här ställs också en intressant dynamik, för att vi har liksom en ganska tydlig makthierarki i den här berättelsen. Vi har den här kungen som förlåter en undersåte och undersåten som förlåter en av sina undersåtar. Det finns en ganska tydlig makthierarki där. Det är liksom, vad hade hänt om vi hade vänt på steken? Liksom, vi har inget exempel på förlåtelse som går åt andra hållet. Det finns mycket av situationer idag som jag tror kanske kan komplicera detta. Jag tror inte att med, liksom, nu pratar om förlåtelse och försoning. Förlåta är en sak, men försoning är något annat. Att försona så säga, nej, men nu får ni bli vänner bara. Nu stryker vi ett streck över detta. Det måste vi göra. Utan allting måste få sin tid. Det måste få sin process. Det finns situationer där kanske försoning knappt ens är möjlig. Förlåtelse kanske går, men försoning går inte. Vi pratar situationer som våld i hemmet till exempel. Du kan inte bara säga, nej, men nu förlåter ni varandra och ber om ursäkt. Utan du måste ha ett bevis på ett förändrat beteende, på att en sann omvändelse har skett, att ett förändrat beteende och så vidare, och kanske inte ens då är det möjligt. Så visst finns det liksom undantag, och det här tror jag att den här distinktionen mellan förlåtelse och försoning är väldigt viktig att ha med sig. Jag tror att förlåtelseaspekten är väldigt viktig, att kunna släppa detta. Vi har exempel på folk som har förlåtit sina människor som satt i koncentrationsläger och som förlåter sin fångvaktare till exempel. Förlåtelsen är möjlig. Försoning är kanske en annan sak. Vi kanske inte blir bästa vänner. Vi kanske inte kan umgås. Det går inte. Det är för djupa sår. Och en helande process tar lång tid. Så absolut finns det aspekter här, och det finns dynamik som vi behöver ha med oss. Och hålla skillnaden på förlåtelse och försoning. Men jag tror att det ändå är viktigt att bära med oss det, att vi är förlåtna. Gud har förlåtit oss. Och att också kunna stanna upp vid den här första berättelsen ibland. Att vi har en så otroligt stor skuld, men Gud förlåter oss. Gud har förlåtit. Gud har försonats med oss. Och det finns möjlighet att sträcka den här nåden vidare. Och att inte bara sträcka nåden vidare till någon annan, utan att precis som vi hörde här inledningsvis, att förlåta, men det är att benåda en fånge och inse att fången var du själv. Att ofta är det, blir vi själva sitter fast i saker när inte vi kan förlåta. Men jag tror att om Gud verkligen får möta oss i sin nåd, så finns det också en möjlighet för oss att sträcka den nåden vidare både till andra, men också att låta den göra någonting i våra egna liv. Amen. Herre Jesus, tack för att vi får möta dig och möta varandra idag. Tack för att vi får samlas tillsammans och fira gudstjänst ihop och med dig Gud inför ditt ansikte. Herre, tack för att vi är förlåtna. Tack för att du har försonat dig själv, oss med dig genom Jesus Kristus. Tack för att du var den som sträckte ut handen. Du var den som överbryggade gapet. Fastän vi stod i en sån enorm skuld och inte kan återbetala den på något sätt genom våra egna ansträngningar, så ville du försonas och du vill försonas. Tack för din nåd som övertäcker all synd. Och Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att navigera det här ganska komplexa situationen som det ofta innebär att förlåta och försona. Herre, hjälp oss att se skillnaden på förlåtelse och försoning. Att kanske förlåta den som har gjort någonting emot oss. Herre, det kanske ligger många år tillbaka i tiden, men att kunna förlåta, att gå igenom den interna processen som det är att förlåta. Ge oss kraft, Gud. Ge oss av din kärlek. Och Herre, vi kanske står i situationer, vi kanske har människor i våra liv där försoning kanske skulle, där vi önskar försoning, men det kanske inte finns ett tillmötesgående. Vi kanske har människor i vårt liv som vill försonas med oss, men där vi inte kan förmå oss att mötas. Här vi kanske har situationer där det är väldigt destruktiva förhållanden. Det kanske en försoning inte ens finns på kartan just nu. Men Herre, jag ber att vi först av allt ska få uppleva att du förlåter oss Gud, och att förlåtelseprocessen gentemot dem i vår omgivning får påbörjas. Och hjälp oss att våran gemenskap ska få vara en försonande gemenskap, där vi får leva i försoning med varandra. Hjälp oss att på ett vist sätt navigera den här processen av att försonas, här, där vi kanske vågar ta upp svåra ämnen med varandra och säga att jag upplever att du har sårat mig, eller jag har sårat dig, men jag vill att vi försonas. Jag vill att vi lägger det här bakom oss. Jag vill att det här som hände för länge sedan, eller vad det nu kan vara, att vi vågar ta upp det i ljuset, eller att vi kanske kan prata med någon som får sitta med som en tredje part, Herre. Tack för att målet är upprättade gemenskaper, Herre. På samma sätt som du har upprättat relationen oss emellan, så får vi sträva efter upprättade relationer oss emellan. Ge oss vishet, ge oss nåd, ge oss kärlek. Och tack för att du ger oss tålamod för att saker får ta tid också. Tack för processerna i våra liv, Herre, som kanske ibland tar flera år eller tar en hel livstid. Men jag ber Gud att de här processerna ska få gå vidare här, så vi får bli mer hela människor och uppleva hur vi får ha helade relationer oss emellan också. Jag ber för var och en som är här just nu, som känner att det är kamp på det här området, det är jobbigt. Jag tror inte det är en quick fix, jag tror inte vi bara lägger handen och säger så, nu kan du försonas, utan jag tror att, men någonstans kanske det måste börja här. Jag ber att den som är här idag som känner att ja, men jag vill ha försoning. Eller jag kanske inte kan förlåta den här personen. Jag kanske inte ens kan förlåta mig själv. Rör vid oss idag, Herre. Rör vid den personen extra, på ett särskilt sätt idag. Så att en helande process kan få börja. I Jesu namn. Amen.